Då så, gott folk. Klockan är 16:30. Det är dags att köra igång den här sessionen som heter Office 365 in the Enterprise Lessons Learned. Välkomna. Kul att vi blev så många. Jag heter Jesper Ståhle. Jag arbetar på ett konsultbolag som heter Avanad. Och jag jobbar bara med Office 365. Jag jobbar som lösningsarkitekt i vad vi kallar onboarding-projekt. Alltså där man flyttar från en svit av produktivitetsverktyg som man kör i egen regi, eller on-premises, ett hett ord just nu, och flyttar där då till Office 365, Azure, EMS, ni vet allt detta då. Och min session handlar då om att implementera, göra den här typen av onboarding i storbolagskontextet. Så där, de exemplen jag kommer dra upp baseras från verkliga projekt, och det är 10 000 plus användare kan man säga då. Och innan vi kör igång då så kan jag ställa en fråga om publiken. Och ni som är konsulter får prata för de kunder som ni representerar. Men jag brukar gilla att veta hur många har redan tagit sig till Office 365. Allt är klart. Så. Ja, men det var 10-20% kanske. Hur många är under resans gång? Det var mer än hälften. Jättebra att veta. Då tror jag att det kommer bli väldigt intressant för er. Det känns bra. Publiken är rätt. Det är tråkigt om majoriteten redan är färdig. Man kan lära sig något då också, men det är främst för er som planerar eller på väg. Hej, välkommen. Så, agendan då för sessionen. Den är indelad i 4 block. Och den första är då, jag ska berätta lite varför har vi en sån här session. Det går ganska snabbt, men bara så vi vet varför vi är här. Och sedan då så ska vi prata krav som ofta kommer när man pratar i pre-sales-fasen, förstudiefas och så vidare med storbolag som överväger, kontemplerar Office 365 och hur vi möter de diskussionerna. Den tredje blocket av presentationen är lite mer teknisk och då går vi in på utmaningar när man gör onboarding, när man är i projekt och i leverans och när vi ska leverera en flytt till Office 365 så blir vi ganska praktiska där då. Sen om vi får tid över så öppnar jag för frågor från publiken i slutet, det fjärde blocket då. Sedan så möter ni mig då i Avanads monter, en trappa upp, och det är där de orangea ballongerna finns. Om ni behöver hitta till montern så kan ni möta mig där idag och imorgon om ni har fler frågor. Så, varför skapades den här sessionen? Lite snabbt då. Det är så här, något som verkligen bevisar sig sant gång på gång när man flyttar till Office 365. Jag har gjort det och mitt team har gjort det länge. Jag har jobbat med det i 6 års tid sedan det hette BPOS och var i TAP. Men man lär sig varje gång att 80-20-regeln gäller verkligen. Det är verkligen 80% av utmaningarna, kraven, problemen som vi stöter på som är återkommande hos alla kunder. Medan 20% är nytt och unikt för den organisation vi arbetar med just då. Och min förhoppning med presentationen är att ni ska kunna lära av mitt och mitt teams 80% då. Så att ni kan fokusera mer på era 20. Ni ska inte behöva gå in i de fallgropar som faktiskt finns. Det ska vara enkelt att gå till molnet och det kan det för all del vara. Men när det är stora organisationer och enterprise, då finns det en hel del att tänka på. Så som sagt, första presentationsblocket, det är krav som vi hör när vi möter en kund som kontemplerar Office 365 med eller utan Microsoft och vi kommer in. Och det är oftast inte så då att man har tagit de här besluten för att få investera eller få göra implementation till Office 365. Och de kan låta så här då. Man är orolig för prestandan, man har en användarbas som är spridd globalt och man förstår det här då att datacentret ligger på Irland och Amsterdam sekundärt. Men hur ska vi kunna få en bra prestanda för de som finns i Australien till exempel, eller vi använder det på Filippinerna och Japan, det är väldigt långt till Dublin då. Och det handlar ju då om att utnyttja den stora investering som Microsoft har gjort i det som kallas hyperscale-nätverk. Microsoft har gjort investeringar på, vad de själva säger, ungefär 15 miljarder dollar för att köpa nätverksinfrastruktur över hela världen för att kunna ta hela internet samtidigt som en potentiell användarbas för sina tjänster. Och på de här så kör de ju Azure och de kör media services där vi streamar saker som OS och så vidare. Och sen är det ju hela Office 365. Det är Outlook.com, det som var Hotmail förut. Det är hela Xbox Live. Det finns hur mycket tjänster som helst. Men hur kan vi då som en kund som vill gå till Office 365 dra nytta av den? Vi måste göra rätt när vi implementerar detta. Och vissa av er kanske var på sessionen jag höll i morse då klockan 11. den handlade bara om detta, och det står längst ner där att det finns en session som ni kan ladda ner som är inspelad och optimal prestanda i Office 365. Nu pratar om hur man gör det. Men om vi ska bli lite tekniska då, det som många gör fel och det man måste göra, det är ju att konfigurerar man det här rätt då med så kallat GeoDNS, det vill säga att där våra användare finns, till exempel i Australien, om de använder externa uppslag i DNS på en DNS-server som finns i den staden eller åtminstone i Australien, då ser Office 365 att användaren kommer härifrån. Och då kommer de snabbast möjliga väg in komma till Hyperscale-nätverkets, Microsofts investering. Och då blir det bara avståndet delat med ljusets hastighet som blir latency. Och det lovar Microsoft, eller de tar det på sina axlar då att bära det. För det många gör fel när man utvärderar Office 365 och man ser stora prestanda problem och så vidare, det är att man till exempel har konsoliderat DNS, man kör infoblocks eller AD och så vidare, men att där man kollar externt, det sker kanske i Sverige eller i Tyskland någonstans i Europa, och de i Australien går då via sin ISP till Sverige eller Tyskland och därifrån in på Microsofts nätverk. Och det är den vanligaste kategorin till varför folk har sämre prestanda än vad de skulle kunna ha. Så att den här finns absolut sätt att möta den här. Det är en absolut bra point att det kan bli latency för de som är i Australien. Men med att som sagt utnyttja Hyperscale-nätverket genom GeoDNS och sedan att även använda de synkfunktioner som finns. Ni som använder OneDrive for Business vet att man kan synka. Man kör Outlook, så har man det som heter cached mode och så vidare. Och i webbläsaren finns det väldigt mycket client-side caching för SharePoint. De sakerna på klientsidan kan accelerera upplevelsen totalt då för de som är remote. Sen finns det vissa då lösningar från Akamai Riverbed som man kan faktiskt för SharePoint online då spara sitt SharePoint-data i sitt eget datacenter om man har en sån Riverbed appliance. Så det finns sådana lösningar också för de som är väldigt långt borta. Så performance, ja, det är en bra point, men det brukar vi kunna möta då. Sen är det här med att Skype for Business då. En annan fråga. Okej, vi förstår att vi börjar kan köra voice i Office 365. Till och med nu så kommer ju PSTN ringa ut från klienten och ringa in till möten. Vi har Cloud PBX som nu är i preview, även för svenska kunder då. Och det kommer släppas innan årsskiftet. Men oavsett om det bara handlar om att vi ska ha möten över Skype for Business internt över Voice over IP. Hur kan vi då garantera våra användare att det är bästa kvalitet eller vår kund om vi är en IT-organisation när vi inte har quality of service? Och det gick tidigare inte. Men nu har man släppt då MPLS tjänst för detta som heter Office 365 Express Route. Och tidigare, det har alltid funnits något som heter Azure Express Route. Det är inte samma Express Route, utan man skaffar en egen för Office 365. Och då kan man få quality of service fram till datacentret i Dublin. Och man kan alltså göra den typen av prioriteringar som krävs för Enterprise Voice för att kunna ge dem SLA:n mot sin organisation och så vidare. Och de som man kan koppla på det här nu då, om man är MPLS, och då är det leverantörerna BT, Equinix, Tata, Telecity och Verizon. Det är just de nu då. Men fler kommer på den här listan. Så den är vanligt krav från storföretag som nu är löst med Office 365 Express Route. Sen, nu kommer två slides då som handlar lite om det här med säkerhetsaspekter och särskilda krav från storbolag om att skydda data. Och innan jag går in på de här två bilderna så skulle jag vilja börja med och dela liksom den visionen som jag har och som vi på Avanade har när det gäller säkerhet. Att hoten som finns och så som världen ser ut idag, det är inte så som världen såg ut kanske när ett krav på multifactor authentication eller att man bara får komma åt de här tjänsterna från sina egna devices. När de sattes så ser inte världen ut idag. Och skillnaden, det som har hänt och det som är skillnaden, det är det som kallas rogue IT eller shadow IT. Idag på 2010-talet och senare så kan man gå till webbläsaren, man kan signa upp för Dropbox, Gmail och så vidare och en e-post på hur många tjänster som helst. Och blir det för svårt att med de verktygen jag har fått från min IT-organisation vara produktiv, få saker gjort, så kommer människan, det är bara en tidsfråga, de kommer hitta en enklare väg. De vidarebefordrar mejlen till Gmail, de kommer lägga filerna på Dropbox. Om inte vi som levererar IT-tjänster till vår organisation eller till våra kunder gör det lätt att göra rätt, så kommer datat inte vara säkert. Så här såg det inte ut år 2000 eller år 1995 och så vidare. Och vi kan inte ha med oss det säkerhetstänket in i cloud-eran överhuvudtaget, för då kommer vi misslyckas. Och då är det så mycket sånt här som vi får som lösningsarkitekter. Sätt hänglås på Office 365. Se till att det krävs VPN. Se till att vi bara kan göra det här om man har multifactor authentication. Försök att tänk om. Skydda innehållet, inte åtkomsten. Och skydda innehållet kan vi göra på många olika sätt. Vi kan använda det som heter RMS, DLP och så vidare som krypterar dokument. Så att om det, vi liksom förutsätter att en människa kommer tappa filen på en USB-minne. Men om det står en viss antal saker eller en viss typ av saker där i, så är det krypterat med RMS som man måste logga in för att kunna se det. Kan man inte logga in så kan man inte läsa datat. Och vi kan också då genom RMS på distans skjuta sönder dokumentet så ingen kan logga in i det och sådana typer av tekniker. Office 365 Message Encryption är ett annat exempel där vi kan skydda e-post genom att konfidentiella e-postmeddelanden skickas aldrig, utan mottagaren måste logga in och autentisera för att läsa mejlet i din inkorg. Det finns många sådana exempel, men min favorit då just när det gäller multifactor authentication och det här då med egna devices, det är det som kallas för anomaly reports. Tänk hur kreditkortsleverantörerna har arbetat sedan 80-talet. Om ni använder ett kreditkort i två länder samtidigt där man fysiskt inte kan resa mellan de platserna på den tiden, då kommer ni få ett samtal från Mastercard eller Visa eller American Express. Det kan man också göra med credentials i sitt Active Directory då. Att om vi tappar credentials, använder man lösenord, ja, då kan vi ju se det som kallas anomaly, alltså en avvikelse. Det här används i Ryssland samtidigt som i Kina och i Sverige. Lås kontot och informera användaren och organisationen. Vill man då ändå inte lyssna på de här råden och man vill låsa ner, så går det att göra. Och då är det jag vill säga med bilden då, det är att man gör det i ADFS. Office 365 är en molntjänst, det är öppna gränssnitt till internet. Det går inte att låsa molnet. Oavsett vad AirWatch eller Mobile Aron eller vilken ni än pratar med säger, så är det inte där det handlar om, utan man kan sätta karantänregler på mobilenheter, alltså MDM, där man säger att om den här enheten är enrollad eller registrerad av en viss användare, ja, då kan vi tro på den. Vi associerar egentligen ett serienummer på en device med en användare och vi kan titta att den inte är jailbreak och så vidare. Det kan vi göra. Och vi kontrollerar också vår autentisering om vi använder det som heter federerad identitet, ADFS. Då är det så att ska jag in i molnet så säger den nej, jag har inte ditt lösenord. Gå tillbaka till ditt Active Directory och ADFS. Och där kan man ju säga att du tror ju på mig och jag är ju mitt AD-konto, det ser ju du, släpp in mig. Ja, så får jag ett intyg token som jag visar till molnet att titta, jag får komma in för du litar på mitt AD. Där i det skedet när man går hem för att fråga sitt AD kan man ju sätta in det som kallas claim rules eller client access policies. Och det innebär att man kan sätta regler som till exempel, kommer anropet från något av de här IP-adresserna, då får du släppas in. Kommer det från någon annan IP-adress ska vi inte släppa in dig. Och de som är betrodda, det är ju förstås då era egna internet breakouts eller webproxys som ni känner till, som ni visar er på internet. Så kan man få det här att hända. Men ni hör kanske vart jag far efter. Ni såg keynoten i morse här på Tech Days. Det handlar inte längre om liksom använda en lösenord. Vi pratar Passport, Windows Hello. Ni ser ju vart Microsoft investerar. Det är liksom inte... det behöver inte vara så som det var år 2000 eller när man då satte den policyn. MFA då, som jag sa, det kommer två bilder. Den första är då vilken enhet är det. Det går absolut att göra med Intune och AirWatch också. De här, just att man gör karantänregler för enheter man inte litar på. Men multifactor authentication i storbolag, det är extremt svårt och jag skulle säga omöjligt nästan. Det beror på vilken teknik man använder. Många vet att man har MFA i Office 365 och tror att det bara är att slå på och sen så kommer allt funka väldigt bra. Sanningen är att det funkar snart nu då för Office-applikationerna också och för SharePoint Online och så vidare funkar det jättebra. Problemet när man aktiverar den MFA som man får i Office 365, tjänsten heter Azure MFA. Det är att den aktiveras också för Exchange Online. Kör man då sin e-post i Office 365 så innebär det att mejlen är skyddad av detta. Klienter som Outlook då 2013-2016 och även Outlook-appen vi kan ladda ner, de kan hantera multifactor authentication. Men det favoritprotokollet som vi har som heter Active Sync, som där vi lägger in i de inbyggda mejlapparna på våra mobiler, det kräver något som heter App Passwords. Och det kommer att ta användaren till en wizard i webbläsaren där den måste ta ut ett nytt, typ 16 tecken långt separat lösenord. Flytta där från skärmen och skriva in det i sin mobil. Och den enrollment-processen funkar kanske om man är 25 anställda, 50 anställda. Men det kommer inte funka om ni är 50 000 eller 20 000 anställda. Helpdesken kommer dö och alla kommer hata Office 365. Och då händer de här sakerna att man vidarebefordrar mejlen till sin Gmail istället. Och tro mig på den punkten, det är så det är det som sker, tyvärr. Det ser inte ut som att det kommer fixas för Active Sync, alltså pushmail. Men i Outlook-apparna finns stödet. Men där finns också begränsningar idag då, att kör man Outlook-appen som vi laddar ner från Store, vi får igång den med Office 365, MFA med det som heter ADAL och så vidare, så kan inte den appen synka kontakterna till mobilen. Så att jag får en ny mobil, jag har alla mina kontakter i Exchange-mailboxen som väldigt många har. Så ringer min kollega som jag pratar med varje dag i 10 år, men jag ser inte att det är han som ringer, det är bara ett okänt nummer. Så att multifactor authentication, tänk igen. Tänk, kanske ska vi skydda innehållet istället för åtkomsten. Sen är det här då, om man inte vill använda ADFS, vi vill ha någonting annat, så finns det idag ett supportprogram då, om man vill köra någon av de här som ni ser på bilderna. Här är samma sak då, problemen med Exchange Online uppenbarar sig ofta med de här tjänsterna. Så att man kan byta ut ADFS just mot någon av dem ni ser. Och det finns vissa begränsningar för vissa som ni kan läsa på länken då. Works with Office 365 Identity Program. Men Microsoft skriver också på den artikeln där på Technet. Att väljer man de här andra leverantörerna så finns det ingen support för Sync. Alltså att ersätta det som heter AD Connect som hette DirSync förut. Kommer ni inte få support. Och inte heller för multifactor authentication som vi just pratade om. Så jag träffar kunder som säger att nej, men vi har SafeNet eller vi har någonting annat. Det ska fixa vår multifactor authentication till Office 365. Även om ni får igång det så kommer ni aldrig ha support från Microsoft. Så att det är också väldigt viktigt att veta att bara för man har en stor investering i någon av de här teknikerna ni ser, så följ mina råd där. Testa det ordentligt. Se till att det finns andra referenskunder. Och kom ihåg, ni kan bara ersätta ADFS. Inte synken eller MFA. Jag skulle inte rekommendera någon att använda något annat än ADFS faktiskt. Med allt vi lärt oss under åren här. En annan fråga är ett missförstånd. Att om vi rullar ut Office 365 Pro Plus. Alltså den rika Office-klienten. Den version man får med Office 365. Så tror många att uppdateringarna kommer ske automatiskt från internet. Och vi har inga andra alternativ. För storbolag så vill man använda Configuration Manager. Eller man vill använda sitt favoritverktyg för att rulla ut programvara. Och det går absolut att göra. Just för SCCM så finns det en väldigt bra guide. Som gömmer sig bakom den här Bitly-länken. Och sedan när det gäller uppdateringshanteringen så kan jag väl enkelt uttryckt säga att allt man gjorde innan kommer man kunna göra i fortsättningen. Det är bara att man använder inte SUS och de här tjänsterna på samma sätt, utan man lägger nya binärer på ett share egentligen. Och sen väljer man då med group policies olika typer av användare eller samlingar av användare som laddar ner binärerna från olika ställen. Som ni tidigare har haft då first release-användare som får det senaste först och sen har ni haft en pilot wave eller två eller tre och sen har ni en produktionswave. Precis samma infra bygger man upp fast man använder file shares eller DFS shares istället. Ganska enkelt, men det blir ju separat för hur man hanterar uppdateringar sedan tidigare. Och man kan faktiskt skjuta upp uppdateringar upp till 12 månader och fortfarande ha support från Microsoft. Det är också en stor förvirring kring det där. Vad får vi göra och vad får vi inte göra? Ja, så frågan är, för organisationer, kan vi se någon polarisering vilka som kör då automat streaming och de som utnyttjar den här typen av infrastruktur då? Och där är svaret, där majoriteten är en mobil arbetsstyrka, då är det faktiskt många som förlitar sig på att man laddar ner över internet. Som vi, Avanade, vi är 27 000 IT-konsulter över hela världen. Vi skulle nog favorisera liksom att använda Microsofts igen då, Hyperscale, Windows Update och allting, den infrastrukturen istället för att tillhandahålla det själva och belasta våra DA eller VPN-koncentratorer och så vidare. Så det är återigen ta nytta av Microsofts stora investering. Skriver lite artiklar om det här också, ni får gärna läsa min blogg, där ligger längst ner. På samma tema då så finns det mycket mycket förvirring kring vad som gäller med det här med Evergreen och att uppdateringar kommer i Office 365 automatiskt utan att vi gör någonting. Och det här faktiskt då till de som har gått till Office 365. Det brukar nästan vara ett större problem för dem än för er som räckte upp handen när jag frågade om ni var på väg. För ni som är på väg, ni vet inte kanske alltid vilka problem ni kommer ha med det här. Om man inte gör rätt från början då. Så det finns några faktum att titta på här då. Office 365, det är en molntjänst. Det är software as a service. Och man köper de här produktivitetsverktygen som en tjänst. Den är evergreen, vilket är ett begrepp på att vi uppdaterar backend åt kunden. Microsoft gör detta då. Och det betyder att det kommer komma uppdateringar i tjänsten som ni inte har bett om. Och vissa kunder blir förbannade på det här och vill liksom bara ha en stor pausknapp så man kan stoppa det här då. Men när man sätter in Office 365 så måste man vara beredd att ändra lite processer. Och mycket handlar om den, om vi håller oss till IT-terminologin nu då, som det som kallas för service owner. Den som äger tjänsten ytterst. Den har kanske tidigare kunnat varit mer reaktiv än proaktiv. Drivit processer eller uppdateringsprojekt, feature introductions och så vidare baserat på att det kommer ett krav från leverantören. Typ att er version ni kör har gått ut, ni har ingen support. Eller från verksamheten som säger, vi måste ha det här, kan vi få det? Ja, det kan ni göra. När man är systemägare för Office 365 och resan lider mot sitt slut eller man är helt onboardad, då måste man som systemägare övervaka då fyra huvudkommunikationskanaler. Varav en är Message Center i tenanten då. En är den roadmappen som ni ser. Och sen finns det även då en Office Blogs-sida och sen finns det en Yammer-nätverk då. Och där måste systemägaren uppehålla sig för att se vad som kommer. Och Microsoft säger till i god tid vad som kommer att ske. Och Microsoft ger till och med material som systemägare kan skicka till slutanvändare. Bara sätta in sin logotyp egentligen. Och sen som till exempel när Lync 2013-klienten blev Skype. Så spelade Microsoft in flera 2-minuters videos som vi använde hos våra kunder och kunde skicka ut. Och folk kunde se vad är nytt i den nya klienten. Den YouTuben var redan klar då. Så allt det här finns väldigt kontrollerat. Men det kommer ju aldrig funka om man inte själv implementera processen som krävs. Så att världen har förändrats har jag skrivit där också. Det låter lite apokalyptiskt. Men vi måste faktiskt, som jag sa det här med säkerheten, måste förlika oss med att det kommer in folk som är studenter idag som inte har levt en dag utan internet. Som förväntar sig att göra jobbet på ett visst sätt. Och det tillsammans med vad folk är vana att använda på sin fritid, hur de kan samarbeta. Vi måste vara bättre. Vi måste ge de bästa produktivitetsverktygen som finns till våra användare. Både vi som konsulter till våra kunder, men ni som organisationer, IT-organisationer till era kunder, slutanvändaren. Måste ha det bästa. Måste ge OneDrive så man slipper använda Dropbox och allting. Annars kommer ni tappa kontrollen. Och då är det lite så att man måste förlika sig med det här, implementera de här processerna så att man kan vara lika snabb nästan som Microsoft är. Och så ta del av de verktygen. Sen en kuriosa här då. Ni ser new features and updates i den nedre screenshoten. Nu för tiden så kan man välja vilka individer i organisationen som får de nya funktionerna först. Och så kan processer också implementeras. Att man har en testgrupp som får se då förändringar i user interface och så vidare. Och på så sätt så kan de här användarna se, så här påverkades våra plugin eller tredjepartsapplikationer och så här tror vi att våra användare kommer reagera på den här förändringen och starta den processen. Tidigare var man tvungen att ha en separat tenant som var en sån här first release då. Men nu kan man alltså välja ut individer som är den här testgruppen då. Står också i den artikeln allt detta då. Ni får jättegärna gå in på den och läsa. Sen mot slutet då när man säger ja, det här verkar bra, men hur ska vi planera ett globalt transition-projekt? Finns det några riktlinjer? Jag kommer att prata lite mer om det här på slutet när vi går in i nästa block också. Men det finns några gyllene regler man ska förlika sig med när man står inför resans gång. Och den första är väl kan vi säga att bad things happen in coexistence. Nu blir det lite engelska här då, men helt enkelt att samexistens mellan användaren som är i Office 365 med de som är kvar på marken då, on-premises, den finns absolut. Oavsett om ni går från IBM Domino eller om ni går från Exchange 2013 eller vad det är. Men för er driftorganisations skull och för era slutanvändares skull så är det ofta bättre med facit i hand att göra en lång utvärdering och se att det här passar oss genom att nominera en bra basanvändare från olika delar av verksamheten. Låta dem köra kanske ett antal månader för att se om det här går bra. Och sen den stora bulken av massan, tänk liksom övriga 90% väldigt snabbt. Tänk Big Bang Approach. Det kommer funka bättre för ni minimerar samexistensen. Om ni gör tvätt om och gör mer en pock approach för testandet och säger 2 veckor, ja men det här verkar lira. Nu börjar vi migrera då med en velocitet av 200 användare i veckan i 1,5 år. Då gräver ni er egen grav. Och det är för att samexistensen finns där, men den är inte perfekt än. Och ett bra exempel på det är det som kallas för cross-org permissions. Det är exemplet jag brukar dra här då. Det är att har man delade brevlådor till exempel i Exchange, så är det ju så att de man flyttar till Office 365 kommer inte kunna öppna en delad resurs som är kvar på marken. Så tänk info@företaget.com. Det är teamet som sköter den delade brevlådan. Är det 10 pers på den funktionen så kan ni inte flytta 5 och lämna 5 kvar. För det är bara de användarna som är på samma sida av staketet som den delade brevlådan som kommer att kunna öppna den. Så antingen kan man planera en klustring och säga ja, vi planerar vår migrering utifrån de delade brevlådorna. Eller så gör man inte så och drar så mycket som möjligt över en helg istället. Sen måste man förlika sig med att onboarding, alltså att komma upp Office 365 tekniskt, det är inte samma sak som att driva förändringen, att modernisera sättet vi jobbar på, att få alla användare att använda detta, få ut våra kampanjer och slutanvändarinformation. Det kan komma som steg 2. Speciellt om ni redan är i Microsoft-miljö idag och inte kommer från IBM Domino. De har redan Outlook, de kör redan kanske Lync och det blir Skype. Visst, men se till att få ombord användarna och sen kan man fokusera på att introducera tjänsterna och ändra sättet att arbeta på. För många gör projekten för tunga upfront, för svåra planeringar. Man lägger för mycket tid på att minutplanera sådana här projekt. När man egentligen bara behöver få upp folk och sen kan man minutplanera det som är det viktiga. Och det är ju att förändra folks beteende. En annan viktig tumregel är det här med OneDrive for Business. Hur ska vi göra där? Jag säger glöm alla tredjepartsverktyg, glöm central migrering eller onboarding av OneDrive for Business. Låt användaren flytta sitt data själv, det vill jag med. Och det är inte för att tredjepartsverktygen idag är dåliga, det finns väldigt bra lösningar för detta. Men det är för att få användaren att hitta till OneDrive for Business, trycka på synknappen, förstå att det som jag lägger in på min dator kommer upp i min Windows Phone eller iPad eller vad det än är. Och sen blir det också en sanitetsaspekt i att man inte flyttar sådant som man inte behöver ha med. När det gäller SharePoint Online finns det också en best practice då som jag gärna delar med er. Och det är att många gör också fel här tycker jag och spenderar för mycket tid att göra en tung upfront plan. Hur ska vi flytta SharePoint till SharePoint Online? Tänk inte så. Tänk på att etablera hybriden där man säger hybrid search. Man kan alltså sätta search crawler servrar on premises som kan indexera SharePoint och FileShare och så vidare som vi har on premises. Och så kan man få dem i sökresultaten i SharePoint Online. Och sen då att man har en snygg samhörighet här emellan då. Man kallar SharePoint hybrid lätt uttryckt. Och sen så kan ju faktiskt konto, eller vad ska jag, content, ett innehållsägare själva välja att flytta till molnet om de vill. Men gör molnmiljön tillgänglig först. Oroa er för datamigreringen sen. För mycket kommer sköta sig själv. För att innehållsägare kommer av sig själva flytta sina sajter dit. Många gör helt fel och planerar migreringen jättemycket först och sen sista kvarten. Ja, kanske vi ska kolla på att provisionera SharePoint Online och hybrid och så vidare. Vänd på dem och gör sökintegrationen först så kommer mycket sköta sig själv då. Så det var första halvan av innehållet då. Och det var ju då som sagt kraven som vi ofta möter när folk är i förstudiefas och så vidare. Så nu tänkte jag vi skulle byta lite kontext här och gå in på det jag kallar då challenges eller utmaningar för onboarding. Och det här är alltså lite mer, nu har vi en kund som har kommit igång och så ska vi se vad den har för utmaningar i projektet helt enkelt. De första utmaningarna börjar med produktionstenant. Man skaffar tenant till Office 365, sin instans i molnet. Och här är det väldigt många storbolagskunder som gör fel. Och det är några källfel eller grundfel som nästan alltid görs då. Den första är default-språket. Vi träffar väldigt många kunder som har börjat själva och testat en tenant och så vidare. Och så ser man att de körde Internet Explorer eller vilken webbläsare nu de än hade på svenska när de skapade tenanten. Då blir standardspråket i SharePoint Online och OneDrive for Business, det blir på svenska. Och sen blir alla filmmeddelanden och visst innehåll alltid på svenska i den tenanten. Och har man då en globalt utspridd användarbas, då är det ett jätteproblem. Och det här går inte att ändra. Utan ska man ändra det här så måste man förstöra tenanten och bygga en ny. Och det har stoppat projekt i flera månader som jag har varit i. Och det måste man ha koll på att det här att skapa tenant är verkligen något som verkligen kräver planering då. Namnet på tenanten är också tatuerat. Så namnet ni sätter, någonting.onmicrosoft.com, det går inte heller att ändra. Där finns det rätt och fel. Man kanske vill att det ska heta bolagsnamnet Cleant. Men ska också tänka på att finns det en chans att bolagsnamnet kommer att bytas i framtiden. Då så är det ju samma sak där. Det går inte att byta. Så ibland vill man ha helt icke-generiska saker och bara themodernworkplace.onmicrosoft.com. Det är rätt ibland också. Det är samma riktlinjer som vi ger när vi gör Azure AD, eller förlåt, ett klassiskt Active Directory Domain Services, en ny Forest då. Samma med regionen då. För er som var på min session i morse lärde ni er att när man skapar en tenant och sätter man en billing address, och billing address avgör vilken region i världen som tenanten hamnar i, om det blir Amerika, EMEA eller någon av de här regionerna som finns. Den går inte heller att byta utan att förstöra tenanten och göra om den då. Och det är ju många som gör fel där också. Att till exempel om det var man gjorde en IT-sak av det, så var det någon som började testa lite, och det kanske var en engineer då som satt i USA eller Singapore eller någonting och skapade tenanten och skrev sin adress där de arbetade. Det blev billing address, och så det som borde ha varit då en Europa tenant blev en USA tenant. Så här tittar ni på sajter då där det står default language. Där ska det stå English. Står det svenska där och ni har engelsktalande användare, så är ni toast. Det går inte att ändra. Och när det gäller namnet på tenanten då, det skriver man ju in här då när man skapar tenanten, där det står Kalanka 1, 2, 3 nu då. Det går inte heller att ändra utan att skapa en ny tenant. Och det tar ganska lång tid att driva de här ärendena. Det är bättre idag än vad det var för ett år sedan. Men det är de svåraste problemen när man måste skapa en ny tenant, det är när man har en stor användarbas på OneDrive for Business och många har börjat synka. För att om man gör så då att man skjuter sönder en tenant och ska ha en ny, då är det väldigt svår slutanvända kommunikation man måste gå ut med för att få folk att spara undan ditt data, ta bort din OneDrive, synka om det, kopiera tillbaka ditt data. Och är det liksom 1000, 2000, 3000 användare, då är det väldigt jobbigt faktiskt. Så först då sign up, göra det rätt. Nästa sak som vi ser, det är också med tenants skapande att göra, och det är kunder då som har en inköpsavdelning eller inköpsfunktion som äger då det som heter VLSC-admin, alltså åtkomst till de gränssnitten där man sköter sina volymlicenser för Microsoft. När man skaffar Office 365 på ett Enterprise Agreement så får man ett mail från Microsoft Online Services Team till den som är VLSC Enterprise Admin. Och där får man en uppmaning om att signa in eller signa upp på tenants. Och här begås det väldigt mycket fel, och det är många kunder vi träffar som vi i projektet vill ju då skapa produktionstenanten där vi har Office 365 och CRM online och allt vi ska använda. Och för vi vill göra det rätt med rätt namn, det ska vara svensk eller engelsk språk och allt det här. Och då skapar vi en tenant, och då är det meningen att den som får det här mejlet ska klicka sign in och logga in med en global admin för att knyta de licenserna som ligger bakom det här mejlet till den tenanten som projektet har gjort. Tror ni att personen på inköp alltid vet om att det är vad vi vill göra? Nej. Utan personen på inköp ser att jag ska göra mitt jobb, jag vill gå hem, jag vill gå vidare med mitt liv. Nu försökte jag skaffa Office 365, jag får en uppmaning här om att göra någonting. Sign in, jag vet inte vad jag ska signa in. Den personen kommer klicka sign up, och så plötsligt har ni två produktionstenants. Och den ena är den som projektet gör som ser bra ut, den skulle man ha signat in på. Men det skapas alltså en till. Det här är otroligt vanligt. Så det gäller där just när man går från trial till köpt Office 365. Se till att ha koll på det här mejlet. Jättevanligt att det blir fel. Sen en annan sak då, teknisk fråga. Det är ju det här som vi kategoriserar som client readiness. Det är alltså att det ställs stora krav på klienten som ska köra Office 365-tjänsterna. Både när det gäller versioner av Office-paketet. Och Internet Explorer och så vidare. Om man planerar väldigt länge och har kört en mindre testgrupp och man ser att ja, det här verkar lira, och sen, som jag sa, man planerar en lång onboarding och så vidare, då kommer man få det jobbigt om man inte har med det här i planerna från början. Särskilt om man har användare då som ska återanvända en gammal installation av Office. Om man använder Office 365 Pro Plus som man kan köpa fristående, eller det ingår ju också i E3, man vet om man är E3-användare. Då är det ganska lätt, för att då rullar man ju ut Office 365 Pro Plus till de användarna, och de får ju the latest and the greatest. De kommer ju garanterat vara kompatibla. Men det många gör då som skaffar licensformen som heter E1 eller licensplanen som heter E1, det är att man kanske vill återanvända då en gammal Office 2010. Den gick ju ur mainstream support nu i oktober i år, men det finns ju fortfarande extended support på den, och vill man leva så är det klart att man får göra det. Men då måste man ju tänka på att Office 2010 uppfanns när Office 365 inte ens var påtänkt. Mer eller mindre. Och det som händer då är att man måste ha viss patch level, så den 14.07, det är ju Service Pack 2. Och ska man till och med köra Office 2007 så går inte det längre Outlook när brevlådorna flyttas över till det som heter Exchange 2016 i backend. Men för att vara kompatibel överhuvudtaget med de andra med SharePoint-integration och så vidare, då är den här Service Pack 3 och så patcharna som ger det som ni ser där, 6665 punkt och högre. Och det här är många som missar då, som sagt, som inte kör Pro Plus. Och så börjar man rulla ut Office, Exchange Online, och då flyttar man ju brevlådor. Och då kanske det var 1% på 100% som kom igång. Resten får bara massa lösenordsfrågor som kommer och kommer. Och det är för att det saknas en patch eller någon av de komponenterna där. Så det är viktigt att få ut rätt versioner. Och det vi ser att kunder börjar ofta alldeles för sent. Och de underskattar detta då och tror att man har koll på sin utrullning och allting. Det är väldigt viktigt. Sen finns det mycket utmaningar då med shared computer. Så det är alltså RDS, Citrix och så vidare. Från början gick inte det, utan då var man tvungen att begära ett undantag från Microsoft. Och så fick man en volymlicensnyckel och så fick man köra det. Men för ett år sedan nu då, september 2014, så gjorde man shared computer activation. Och det funkar bra, men man måste installera det på det sättet på terminalserverna. Och det är några exempel. Innan vi lämnar den bilden vill jag prata lite om webbrowsers då. Microsoft har ju alltid, så länge Office 365 har funnits, sagt att använder man något annat än Internet Explorer, då ger man full support, full prestanda på Firefox och så vidare som inte, som är på senaste build, det vill säga absolut senaste uppdateringarna. Och det har funkat så, men på Internet Explorer har man fått släpa en version. Så Internet Explorer 11 finns nu, Internet Explorer 10 skulle ge samma då. Men från nu januari 2016 så kommer Microsoft ändra att detsamma gäller för Internet Explorer. Ska man ha full support, full features, full prestanda i internet, i Office 365, då måste man ha det. Internet Explorer 11 är det som kommer gälla då, men också med de senaste uppdateringarna. Alltså det som gäller för Firefox, Safari och Chrome. Och det vet jag av erfarenhet att för storbolag så kan det vara nog så svårt att komma upp på Internet Explorer 10 bara. Så att det måste man absolut planera för. En annan klassiker som vi också pratade om i morse då på prestandasessionen, det är ju när man använder webbproxy. Så webbproxy med Office 365, det finns inget som säger att bara för ni har världens bästa webbproxy som ska snabba upp surfandet, att det kommer göra upplevelsen bättre med Office 365. Tyvärr är det så här, och det gäller inte bara Office 365 utan SaaS Cloud generellt, så är det tyvärr så att har man webbproxy så måste man se över den lite och se till att man har rätt inställningar och rätt antag eller överväganden gjorda. Annars kan man faktiskt få en sämre prestanda. Så det är mycket som kan gå sönder om man har en webbproxy, en Bluecoat eller liknande, som man inte ser till. Jag ser inte att det inte är kompatibelt, och vi har flera kunder som kör Bluecoat och annat. Men man kan inte bara plugga in och köra, utan främst handlar det om då den typen av autentiseringskrav som en webbproxy kan ha för att logga. Och som den vill göra någon form av inspektioner och cachning och så vidare. Alla de funktionerna måste man whitelista. Alltså man måste undanta dem för de URL:er som Office 365 består av. Annars kan man få en mängd olika problem. Och några av dem står på min artikel där då, som finns på min blogg, som ni gärna får gå in på om ni har webbproxy. Så det kommer funka om man kör rakt upp och ner, men man kommer börja få problem vad det lider då. Och sen som jag sa i början då, att hur man kommer in på Microsoft Network från vad den webbproxyn är, om den går direkt då till första kopplingspunkten. I Sverige är ju där Telecitys datacenter här i Bromma ligger den. Och dit vill man ju gå då från webbproxyn om den står i Sverige direkt, så man inte tar ett varv runt Europa innan man går in på Microsoft Network. Sådana saker missar man också ofta med proxyn. Att proxyn gjorde ett jättebra jobb, men från proxyn till Microsoft-nätverket så tog vi en för lång väg. Också ett vanligt fel. Så den är viktig, och den spenderar vi ofta en hel del tid på att felsöka om det finns en webbproxy då. Nästa utmaning handlar om katalogkvalitet och användarmappning. Så större bolag har ju ofta IDM, och man har någon bra liksom process för livscykelhantering av identiteter. Men det finns också de som inte har detta. Och det är ju så att när man köper Office 365 så går det ofta till så här. Att någon form av inköpsfunktion Pratar med och IT oftast och säger, ja, men vi behöver Office 365. Inköpsfunktion pratar med Microsoft och säger, vi ska ha Office 365. Hur köper vi det? Jo, men då köper man något som heter E3 eller Pro Plus, och det finns massa sköna planer. Men när det gäller antalet som köps så är det väldigt vanligt att man bara översätter antalet Office Pro Plus eller Office Standard som man hade tidigare, och så blir det ett antal Office 365-licenser. Verkligheten ser ofta ut så att om man till exempel tar Exchange som ett exempel, så är det att vi hade också brevlådor för de som vi inte betalar Office för. Till exempel 2-3 tusen konsulter eller deltidsarbetare och så vidare. Och det är ett jättevanligt fel att projektet får in en bulk Office 365-licenser, och sen när man drar igång så finns det så att det räcker till kanske 90%. Och då mitt i projektet så märker man det här och säger, vi kan inte aktivera alla våra användare som vi måste för att börja rulla Pro Plus. Vad ska vi göra? Nej, men då måste vi köpa 10% till då till vår population av E3. Och det förstörde tydligen hela business caset, så nu är projektet lagt på is och vi ses om 2 år. Sånt här händer hela tiden. Och därför är det viktigt att veta då att katalogkvaliteten, hur många användare ni har som använder de här tjänsterna, det avgör hur många licenser ni ska skaffa av Office 365. Det finns ingen grace period. Det här man kunde göra förut då, att ge 10 000 mailboxar, men vi var licensierade för 5 000 och det fixar vi med en true-up om 3 år. Liksom. Det finns inte. Det är ingen grace i Office 365. Ni måste kunna assigna en licens minuten som den användaren behöver den. Annars blir det ingen mail eller Skype eller något sånt då. Det här är aldrig Microsofts fel eller problem. Det är alltid upp till kunden att se till att man redovisar hur mycket man har och att man har en bra katalogkvalitet. Och det står där, Domino IBM Notes Customers Beware. Det låter ju hotfullt. Men det vi märker ofta är att man, när man gäller produktivitetsverktygen för en kund som går från Domino, så har man ofta järnkoll i den separata katalogkvaliteten då, IBM Domino Directory. Men man kanske inte har lika bra koll på Active Directory, att det finns motsvarande användarobjekt där och så vidare. Och det kommer inte bli ett roligt projekt då. Om det, dels hela lösenordsfrågan skulle jag kunna prata en timme om. Men sen också helt enkelt att det saknas användare som måste provisioneras och så vidare. Det här är ofta väldigt underskattat och folk köper för lite licenser. Så det här måste vara med i all planering. 13 000 rader PowerShell löser det, absolut. Du syftar till att synka Domino med Active Directory. En sanning. Då ska vi se. Ett annat stort problem som ofta uppstår är kring Exchange. Och den smällen man får ta då när man ska in i molnet och helt plötsligt ska flytta data till någonting som är på internet. Tyvärr så märker vi att det är många storbolag i Sverige, talar jag ju för nu då, eller generellt, som kör Exchange server, som är liksom en industristandard nästan för e-post i Enterprise och kalender och allt bra vi använder det till. Men man använder inte de funktionerna mer än det som uppfanns till versionen som fanns runt år 2000. Så att det kom ju ny teknik i Exchange runt 2007 där, som heter Autodiscover exempelvis. Det är ju ett ganska galant protokoll som tittar på din e-postadress när du sätter upp synk i mobilen exempelvis. Och heter jag då jesper.stale@avanad.com, så ser det här protokollet i Outlook eller mailklienten i mobilen att till höger om snabblad så står det avanad.com. Och då kan jag ställa en fråga till DNS på internet. Var finns Jespers Exchange-server? Och det får jag tillbaka då genom ett XML-dokument och det är en DAN som går där. Men alla inställningar kommer automatiskt in i min mailklient. Det enda jag behövde veta var min e-postadress som står på mitt visitkort och mitt Active Directory-lösenord. Och den här, det är ju en jättebra funktion. En användare ska aldrig behöva veta en serveradress eller behöva bry sig om domän backslash och allt det här. Men det här är en typisk sån funktion som storbolag tyvärr inte har implementerat. Utan det får användarna lära sig servernamnen och så vidare. Och det sätter helt stopp för en flytt i Office 365. Det och mycket annat. För att kunna flytta Exchange till Exchange Online så måste man publicera Exchange server till internet, inklusive Autodiscover, EVS-protokollet, Mailflow och så vidare. Och det är många som inte gör, utan man strongboxar Exchange, man lägger in den i en liten betongmur liksom innanför brandväggen. Och sen då att öppna upp de här gränssnitten så att Exchange kan prata med Exchange Online. Det kan ibland ta liksom ett halvår att dra igenom de här changerna. Så det här ska inte underskattas. Man måste ha med säkerhetsansvariga på resan, man måste ha med Network Firewall-teamet. Man måste ha med de som förvaltar Exchange-server. Och det kan vara en ganska jobbig resa. Här är en bra lista på vad ni behöver ha förberett om ni funderar över en exchange-hybrid. Och då är det bara att gå hem och kolla. Har vi allt det här öppet? Oftast inte. Tyvärr. Sen är det här då med att flytta stora mängder data. Och då är det ju så här att man kan vara orolig för att flytta väldigt mycket data över internet och säga det här kommer ta flera år om vi ska flytta alla de här terabyten data med de begränsningar som finns i Outlook-protokollen och annat då. Men då finns det något som heter Import Services i Office 365 eller Drive Shipping. Och då kan man flytta alltså med hjälp av PST-filer kan man flytta mailbox-data. Och med hjälp av detsamma teknik så kan man flytta SharePoint-data. Och det kan man antingen göra då genom drive shipping, vilket är att man lägger det på en fysisk hårddisk. Man skeppar den till Microsoft. De mountar den i datacentret. Och sen så får man det här webbgränssnittet ni ser screenshoten på. Och så i e-postexemplet så mappar man namn på PST-filer med mailbox. Och sen importerar man mejlet i backend. Och man kan också göra det då med Azure Network Services. Så det blir en vanlig HTTP-upload till Azure. Och då har man inte heller de här begränsningarna. Utan då kan man i bulk ladda upp väldigt mycket data. Istället för att behöva använda de här migreringsverktygen. Också bra om man kör IBM, domino-migreringar, e-post och så vidare. Har e-postservrar långt ut i länder som inte har så bra internetpipa och så. Då kan man använda ett migreringsverktyg för att få ut det till PST. Så lägger vi på en disk och så skeppar vi till Microsoft. Eller ta med det hem och uppdatera det då från ett ställe som har bättre internet direkt in till Azure. Så det är en utmaning under resans gång. Oftast handlar när de här kommer upp så är det oftast att vi har ett tredjepartsarkiv för e-post till exempel som är en mängd PST-filer. Hur ska vi få in det här? Det är ju så begränsat när vi importerar det och så vidare. Kan man göra import services. Så, tre bilder kvar tror jag. Nästa är en sån här som man kan tänka, vad snackar den om? Hur kan det här vara ett problem? Men den här är lite läskig för den här underskattas enkelt. Och det är det som kallas för kiosk-scenariot, alltså delade Active Directory-konton. Användare har reception 1 eller POS 1, point of sales, eller kanske en fabriksmaskin 1 och så vidare. Ni förstår idén. Och det är för att det inte finns tid att logga ut och logga in i Windows på den datorn, för då förlorar man business helt enkelt. Och det vet väl alla att Microsoft säger att shared accounts i Active Directory ska ni inte använda. Licensmässigt så får man inte alltid göra det, men framförallt så är det ju en säkerhetsaspekt. Om någon använder ett sånt här delat receptionen ett konto eller POS 1 till att gå in och så skicka e-mail med porr eller liksom propaganda eller någonting externt och internt, så kommer ni aldrig kunna hitta en individ som gjorde det. För att är det fler som använder som känner till lösenordet så det blir omöjligt helt enkelt. Men vi förstår också och respekterar att det händer på olika ställen. I storbolag då så importerar man eller så implementerar man det som heter federerad identitet ofta. Man vill styra identiteten genom sitt Active Directory, det som sker i Office 365. Och då följer man alltid inloggningen i Windows när man ska öppna exempelvis ett intranät på SharePoint Online eller en OneDrive for Business filyta. Eller för den delen Outlook webapp, man vill in och läsa sin mail. Och då kommer de här i piloten, feedbacken. Att de som använder de här delade datorerna, de kan inte komma åt sin egen mail. För de får bara upp den här ledsna gubben att det inte finns någon licens. Och det är för de är inloggade med en delat konto som inte har Office 365-licens. Men det är den enda som försöker logga in när man går till de här Office 365-tjänsterna. Det är ganska logiskt egentligen. Men när vi äger tjänsterna själva då och har dem inte i Office 365, då kan vi ju välja bara att vi vill ha Forms-based authentication, vi vill se ett formulär istället för single sign-on. Men Microsoft Office 365 funkar så att vi vill, där det går att få single sign-on så kommer vi ge det. Det är ett enkelt sätt att uttrycka det. Så då måste vi gå in själva och peta sönder single sign-on för de här kioskanvändarna och så vidare. Och det blir liksom en basic prompt och ganska fult. Men det går ju att lösa såklart. Jag säger inte att det här är omöjligt. Men det är ofta väldigt underskattat och det här kan stoppa projekt ganska länge. Så har ni delade användare, se till att ha dem tidigt i piloten. Det finns sätt att lösa det. Men det kan bli ganska ugly. Sen något som också är ganska vanligt i större företag, det är organisationer, det är multiforest. Multiforest är ju en topologi man är i helt enkelt, där man har flera Active Directory forests. Man kanske har vuxit genom uppköp eller man trodde att det var så man skulle göra. Det har aldrig varit en rekommendation riktigt, men man sitter med flera AD forests då. Och då är många som tror att då kan vi ju gå hem liksom och strunta i det här, men så är det absolut inte. Nu för tiden så finns det ett stöd för att vara i multiforest över tid med det som heter AD Connect och Man kan få synk från flera. Har man trust så kan man till och med få single sign-on med ADFS i multifore-scenariot. Så det går att lösa. Det man ska tänka på dock är att man introducerar en väldigt hög komplexitet i multifore-scenariot som det är bättre att undvika om man kan. Så att jag har listat ett par exempel där på vad man skulle kunna göra istället. För det första, om man har på sin roadmap att vi ska konsolidera dessa AD-forest till en, då måste man verkligen tänka till när man sätter upp den här AD-connecten. För väljer man då att det är ankarattributet där som pekar ut en specifik individ, är det här attributet som heter object grid till exempel. Då när vi flyttar den till en annan forest så får den en ny sån och då helt plötsligt sitter vi med 10 000 dubbletter. Och där gäller det att välja rätt då ankarattribut och så vidare om man har en konsolidering på roadmappen. Vi behöver inte gå in mer i detalj på det, men det är viktigt att tänka på. Men sen är det också då att om det är en mindre, det är kanske en forest som har 25 användare eller någonting, då kan man faktiskt göra en mix. Så att om de har olika SMTP-adresser, då kan man säga att de som är i domain 1, de får ADFS och de är i stora foresten då. Men domain 2, det var ju 30 användare som låg i en separat forest. Då behöver vi inte sätta upp en hel multiforest struktur för dem, utan då kanske vi kan skapa dem som så kallade cloud ID med separata användare i Office 365 då. Så får de helt enkelt logga in med separata lösenord. Eller det som heter shadow accounts då, att de 30 eller 300 eller 3000 vad det nu var som hade en annan forest. Vi kan ju skapa skuggkonton till dem i den forest vi vill implementera. Så får de helt enkelt synka lösenorden där över eller leva med att de har ett, om vi kallar det då, forest 1-konto. Så det jag menar är då att det finns ju andra sätt att hantera det här än att ha multi-forest-synk. Vill man ha det så har jag skrivit en artikel om det som ni kan se på bloggen. Och det står steg för steg hur ni får upp två forest då i en Office 365. Så att bilden här är viktig av två anledningar. Dels för att döda den här myten att det inte går. För så var det från början. Microsoft sa till kunder som var multi-forest att ni får mer eller mindre walk away från Office 365 tills vi har fixat det här. Det är helt löst nu. Det finns full support. Tidigare var det mycket mer komplext. Man fick använda FIM-agenten och så vidare. Det har gått tidigare också. Men många var väldigt skrämda av det. Allt är löst. Och det andra som sagt är att tänk en gång till. Det finns alternativ att ta då. Det behöver inte vara så svårt. Sen, min sista bild då, den är ganska övergripande. Men det är när man har kört ett tag, om man säger så, och gjort det här Office 365-projektet, så märker man att det här går väldigt trögt. Varför händer det ingenting? Varför kommer vi inte framåt? Varför är det så jäkla svårt? Det här är ju bara Office 365. Ni ska uppdatera Office-paketet för fan, säger någon. Men så enkelt är det ju inte riktigt. Och det är lite där som jag vill berätta med den här bilden. Att när det börjar bli röda trafikljus i projektavstämningarna varje fredag, så måste man kanske ta ett steg tillbaka och se vad är det vi egentligen håller på med. Det är väldigt lätt att trivialisera en resa till Office 365 och underskatta vad som krävs. Och det är framförallt de här två första punkterna jag pratar om då. Att införa Office 365 är inte så lätt som att bara byta till ett nytt Office-paket. Man kommer påverka varje användare i organisationen och man kommer vända på stenar som egentligen rör alla aspekter av IT-miljön. Så är det faktiskt. Och det är ju, det kan vara, om man säger, ja, men hur kan det röra vårt affärssystem, kanske ni tänker och så vidare. Men det finns alltid integrationer till Excel och så vidare. Det finns alltid någonting som rör allt ni kan tänka er då. Och ni, som ni vet, brandväggar och allt det här, nätverksinfra, allt det här ingår ju. Den andra punkten är också viktig och det är att Office 365 är SaaS, det är cloud, det är en molntjänst. Och om man som IT-organisation inte är så mogen med molntjänster, så kommer resan till Office 365, om det är den första, den kommer få ta alla smällar som molnet innebär överhuvudtaget. Folk kommer bli arga överallt för att vi öppnar Exchange till internet. Varför ska vi rulla ut Office med nya typer av uppdateringar? Vi har ju använt SUS-uppdateringar i 10 år. Man upprör väldigt många känslor och det är inte bara alltid för det Office 365, utan det är också för att man går in i det här med Evergreen och molnet och det får inte underskattas. Det gäller att inte göra det här till ett IT-projekt, utan man måste ha vad jag kallar business incitaments, men man måste ha med sig verksamheten och förstå att nu gör vi en förändring. Det här är våra produktivitetsverktyg. Office-paketet ligger alla varmt om hjärtat på någon nivå, men det är där vi använder för att producera mycket av det vi jobbar med. Om vi tror att det ska bli enkelt så tänker vi fel. Så jag menar, underskatta inte, trivialisera inte uppgiften då. En annan utmaning som många stöter på som blir jobbig när man har kört projektet ett tag i större kontext, det är att Office 365 det är ju ett moving target, det vill säga att den här evergreen som vi pratade om tidigare och det som var falskt igår blir sant imorgon. Och det händer hela tiden och det måste man bara vänja sig vid. Och när man estimerar de här projekten, man kopplar in en partner eller man sätter ett team på det här, förstå att det de planerar och det de springer efter, det kan vara så att de behöver komma nästa vecka och säga det gäller inte längre, eller nu har Microsoft löst det, eller nu vart det mycket svårare. Det är bara att lägga den typen av luft i planeringen som behövs för att kunna ha contingency och kunna vara agil och förändra sig. För Office 365 kommer inte vara samma mål som när ni startar projektet som ni är klara. Sen är det också liksom hela rollen för IT. Det är ofta vi jobbar med kunder och man säger att vid införandet av Office 365 då fick vi verkligen gå ut och visa oss. Och vi skiftar från att vara någon som gör brandsläckning och håller på med servrar och så vidare till att tillhandahålla en tjänst. Och nu har vi en roll där vi känner att vi kan tillhandahålla funktioner och tända upp nya saker till våra användare och till vår business. Och det måste man också vara beredd på, det skiftet. Det blir liksom en identitetskris om man alltid har varit de som tillhandahåller bara en leveransfunktion internt av IT-verktyg till att nu liksom tillhandahålla den bättre upplevelsen än vad allt Rogue IT, allt Dropbox, allt Gmail kan erbjuda. Måste man vara beredd på att är man systemägare och frontar Office 365 internt. Det är en viktig roll och det ska inte underskattas den tiden det tar att dra de processerna då. Men nu är det lite domedagsprofetia här. Jag vill säga att så är det ju inte alls. Det kan bli trögt, det kan bli röda trafikljus. Men uppskattar man bara sin situation, man respekterar vad man har framför sig och man förstår de här sakerna så kan de här projekten bli otroligt roliga. Det är en väldigt rolig förändringsresa att göra. Och det brukar vara väldigt positivt om man lanserar och dagen man flyttar många till Exchange Online och de kanske Outlook utan VPN och allting. Och man blir ju hjälte och det är fantastiska upplevelser när de här trafikljusen blir gröna igen. Men bilden säger då att underskatta inte det hela, för det är inte lätt. Så, vi har 4 minuter kvar. Och det jag tänkte var att vi öppnar för frågor från publiken. Och sedan så finns jag som sagt i Amanadmonten om ni vill ställa mer specifika frågor. Yes, varsågod. Yes. Ja, så frågan gäller UPN-namn och UPN-namnsbytet när de går från en federerad till en annan. Jag ska börja bara sätta scenen då om UPN-namn. Det är någonting som man rekommenderar i slutändan alltid att ska bytas till att matcha e-postadressen. Och det har att göra med människor mer än teknik. För att om man hoppar över det då så kan det vara så att oftast när man är, det handlar främst om Exchange-hybriden. Man använder sina Outlook-klienter och så vidare så får man... Så länge man är i hybrid så får man vissa lösenordsfrågor som kommer från Exchange-servern hemma. Och då vet man inte om det är det användarnamnet man ska ange eller det som är i Office 365. Och använder man då det som heter Alternate ID till exempel som ändrar det i under synken. Då kan det bli att användaren vet inte vad den ska skriva. Så det är det första då, att harmonisera gärna UPN-namnen med e-postadresser. Frågan gällde då om man är liksom Jesper at domain 1. Och sen så tog jag anställning på en, eller jag flyttade till en annan enhet och blev Jesper at domain 2 för ett annat varumärke vi har. Då om man redan är licensierad och kör synken så fastnar den i domain 1 för att det var den som jag blev synkad som och sen fastnade där vid licensieringen. Det finns ingen lösning på det här idag annat än man måste ha till en process där man puttar på kontot i Azure-radiet att byta till domain 2 och då får den matcha synken. Och det finns ingen lösning till det. Annat än att man kan automatisera det bäst man kan med skript som går vid sidan om. Men det är en riktig, ja, det är en riktig ugly truth med Office 365. När folk byter namn för de gifter sig eller när folk byter e-postdomäner för att de flyttar och så vidare. Då kan problem uppstå. Typiskt sådana här, men också att OneDrive-synken slutar fungera och sånt. Och det ska man också inte underskatta. Väldigt bra fråga. Finns det någon mer? Vi har 2 minuter kvar. Yes. Ja. Ja. Så frågan gäller OneDrive synklienten då. Och OneDrive synklienten finns just nu i preview. Man kan anmäla sig för den och så får man ett mail efter några dagar och kan köra preview installationen då och testa den. Den ser väldigt lovande ut och den tillåter då det som heter Selective Sync, så jag kan välja vilka mappar jag vill synka ner och så vidare. Det finns lite kvar att göra på den som de ska fixa sista putset. Men det som indikationerna säger är att den skarpa varianten bör komma innan jul i alla fall. Men det finns en preview du kan prova redan idag. Och för er som står inför en flytt och ska rulla ut OneDrive for Business Office 2016, en rekommendation just nu, oktober 2015, är att vänta med att lansera OneDrive for Business brett innan den här nya synklienten har kommit. Har ni redan börjat köra så är det ju som det är, men står ni inför det nu skulle jag trycka på paus tills den finns. Bra fråga. Då var tiden slut och jag vill tacka er för att ni kom. Jag hoppas ni lärde er någonting. Fyll gärna i utvärderingarna och jag finns som sagt i Avanadbåset där uppe i Expon. Tack så mycket.